Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hej alla poddisar och välkomna till avsnitt 29 av O-podden. I det här avsnittet av O-podden kör vi en liten tillbakablick som vi gjorde för några avsnitt sedan. Denna gång kör vi en tillbakablick med podd 11-20. Och vi får höra lite smått och gott från Anita Schulman, Michaela Laurén, Leone Milton och Bianca Meijer från Lyckopodden, Mia Panevik, Nicole Falciani, Ann-Sofie Blixt och Jenny Lindström från organisationen Tilia som jobbar med psykisk ohälsa bland ungdomar. Ellen Bergström, Anna Brolin och Caroline Törnqvist som är familjejurist på Nordea Private Banking. Och hon hjälper dig hur du som kvinna ska ha koll på din ekonomi. Glöm inte att spana in O-poddens Instagram där jag heter O-podden. Men nu kör vi igång avsnitt 29. Anita Schulman.
Jag tänkte att jag ville beröra lite om din adoption.
Ja, absolut.
Du har varit tillbaka till Indien som jag förstått det.
Mm.
Och det blev inte det här tv-sändningsaktiga som man brukar se med.
Nej, och jag är väl lite så här emot hela. Jag har ju fått förfrågan från de här programmen så många gånger. Och jag har ju valt att tacka nej därför att jag tycker att... eller min uppfattning av adoptioner är att man vet inte bakgrunden. Det kanske är en otrohetsaffär som är jätteskamlig för familjen. Man får inte glömma bort att de länderna som oftast människor är adopterade ifrån har liksom inte samma öppna styre som vi har. Utan det kan vara konservativa regimer, det kan vara liksom förtryck av kvinnor, det kan vara etc. etc. Man vet inte om det är en våldtäkt, man vet inte liksom vad det är som har orsakat en adoption. Och kommer man då dit med ett tv-team för att man själv vill hitta sig.
Det är ganska ego.
Det är jätteego. Så helt plötsligt så här kastas man in. Tänk den här kvinnan, mamman då, som så här inte har sett det här barnet eller kanske ens vill veta av det här barnet. Det får man inte glömma bort heller. Helt plötsligt står hon med liksom ett kamerateam och en gråtande tonåring som till början inte ens har samma kroppsspråk, inte har samma klädstil, inte pratar samma språk, möjligen samma hudfärg och lite liksom liknande liksom ansiktsdrag, men inget mer än så. Och ska då liksom berätta kärleken eller hur mycket hon har saknat det barnet. Det är som att så här, det är ju nästan en känslomässig våldtäkt skulle jag säga. Så jag tyckte ofta att det blev så groteskt det där. Och så åker det här barnet hem till Sverige och så bara, ah, nu är jag så uppfylld och nu vet jag vem jag är. Ha det bra, hej då. Och så har man lämnat den här mamman kanske som en spillra. Så där har jag varit emot det. Så jag valde att göra det själv utav den anledningen. Så jag visste när jag var liten, det var att jag inte var på barnhem, utan jag var uppfostrad på ett sjukhus i Kottayam som ligger i Kerala, alltså södra Indien längst ner. Och på det sjukhuset fanns en amma som var heltidsanställd för att ta hand om mig, så jag hade det liksom, så hon var ju som min mamma. Och sen skulle jag blivit adopterad till Sverige när jag var 1 år. Så då började själva processen med mina föräldrar. Så de skulle alltså ner och hämta mig och vara med mig, tror jag det var 3 veckor då. Idag är det typ 3 månader. För att sen ta med mig hem till Sverige. Det som hade hänt parallellt under det här som kom fram, det var att det var ett brittiskt indiskt par som jag förstått det. Det här bara blev återberättat för mig, jag är inte säker på att det här stämmer. Som parallellt hade sett mig där nere och blivit väldigt förälskad i mig. Och satte igång en rättsprocess mot sjukhuset som skötte adoptionen eller var liksom indirekt min caretaker mot mina svenska föräldrar och svenska adoptionscentrum. Så hela min adoption frös i 1,5 år. Så mina föräldrars visum drogs in. De fick absolut inte åka till Indien. Då skulle de bli deporterade tillbaka till Sverige. Så min mamma var helt knäckt. Alltså, förstår ni, man har gått och inte kan få barn. Och sen så gått och väntat i 1 år. Och så får vänta. Man vet inte ens om man kommer få det här barnet. Och om den ska bli av. Så hon blir ju jättedeprimerad och ledsen, ja, såklart. Så det tog 1,5 år till. Och då vann sjukhuset, för de ville absolut att jag skulle komma till Sverige, just på grund av Olof Palme, utan någon anledning. Men han var ju väldigt stor i kommunistiska och röda världen, och just Kerala i Indien är en av världens mest första självvalda kommunistiska stater. Så då vann sjukhuset mot det här paret och jag kom till Sverige, men mina föräldrar fick däremot aldrig komma och hämta mig, utan Svenska Adoptionscentrum fick skicka ett sändebud för att ta hem mig. Så det var ganska traumatisk transport. Mm. Sen är jag ju så pass glad att jag var så pass liten att jag inte kommer ihåg det. Mm. Men jag hade nog ett trauma där ett par månader, för att när jag vaknade, jag blev flyttad också på natten när jag sov, eller om jag till och med fick sömnmedel.
Nej, men Gud.
Så jag vaknade liksom upp i princip på Arlanda. Och där stod det liksom massa människor som jag skulle bo med. Jag
letade... Kommer du typ ihåg det här?
Nej, jag kommer inte ihåg någonting. Och det är väl ändå det fina med minnet, att man så här, vissa saker ska man nog glömma, för jag tror inte det hade varit nyttigt för ett barn.
Liksom rensa bort det som ska bort.
Exakt. Och sen var jag, gick jag runt liksom hemma då hos mina adoptivföräldrar och letade bara efter min amma hela tiden. Jag har ju liksom aldrig haft en relation till min mamma, för hon var ju liksom så pass, alltså hon lämnade mig när jag var nyfödd på trappen till sjukhuset. Det var så det var. Så att den enda person som jag hade någon typ av anknytning med och väldigt fin, det var ju min amma liksom. Jag tror min mamma kände sig liksom väldigt okvinnlig när jag blev gravid. Att hon kände att hon så här aldrig kunde förenas i den här processen med mig, eller kunde vara ett stöd. Och det var väldigt liksom märkligt för henne att så här, att jag kunde bli gravid. Alltså det var nästan som att det inte hade funnits i henne så här medvetande. Så det var en ganska så här slitsam process oss emellan. Men sen har det absolut blivit bra, eller bättre i alla fall. Men jag trodde nog att hon skulle reagera med liksom fantastiskt, men så var det verkligen inte.
Det var inte det. Och ni jobbar fortfarande på den relationen?
Ja, det tycker jag. Alltså, sen så tror inte jag att hon kanske liksom vill benämna det på det sättet. Men för mig är det så jätteuppenbart att hon kände att det blev inte alls så där kul som hon hade hoppats på. Kanske inte för mig heller.
Michaela Laurén.
Så att helt plötsligt så hade jag liksom tappat allt i livet. Det var väldigt tufft.
Men vad hände därefter? För du hamnade ju i trubbel, kan man ju säga.
Ja. Alltså jag var ju i en ekonomisk kris liksom. Jag hade satsat på sporten stenhårt, inte jobbat, utan jag hade haft min sambo, hade hjälpt mig liksom, hjälpt till att betala hyran liksom och räkningarna. Jag hade jobbat lite extra på simklubben bara för att få det att gå runt, för att ha lite fickpengar. Men sen så jobbade jag inte kvar på simklubben, jag inte simmade längre, jag jobbade inte kvar där. Så då stod jag där sen liksom helt utan inkomst liksom. Och jag hade inte simningar, jag visste inte vad jag skulle göra. Jag hade liksom ingen struktur på livet. Och så ville jag leva en helt annan levnadsstandard. Min bästa kompis hade väldigt bra med pengar. Och jag älskar mode, man vill ha schyssta kläder. Man vill kunna gå ut och käka på fina restauranger. Det var liksom, jag ville kunna ha råd att ha en bil. Alltså jag var både deprimerad och kände att det var en kris i livet. Och så fick jag ett erbjudande om att göra en jävligt, jävligt dum sak. Och i den situationen jag hade liksom ingen riktig moral i det just då. Jag tänkte att det här har inte med idrott att göra. Och jag hade inte börjat med boxningen när det här hände. Så det här var ju liksom mellan två idrottskarriärer och en jävligt dum avvikare i livet. Vissa människor gör dumma saker, mindre dumma saker, vissa gör större dumma saker. Jag gjorde en jävligt dum sak och jag åkte fast för det. Så att det är nu i vår, så är det ju 10 år sedan. Är det? Och det var faktiskt första kvällen de häktade mig och tog in mig till häktet. Då var jag ändå ganska bright. Man är ju chockad och man mår otroligt, otroligt dåligt. Men jag kände ju så på en gång, shit, folk kommer koppla mig till doping. Och så kanske de tar bort liksom framgångarna som jag själv har presterat. Så jag sa det på en gång, jag bara, snälla, dopingtesta mig. Dopingtesta mig.
Och det gjorde
för jag vill. Ja, de dopingtestade mig. Och självklart visade det negativt, för att jag har aldrig brukat steroider själv. Och jag skulle aldrig göra det liksom. Men det har ju varit jävla hysch-hysch om. Det är ju ingenting man nämner, för det skapar ju inte rubriker.
Nej.
Men idag har jag lärt mig leva med det. Och jag känner att jag får liksom vända det till någonting positivt istället. Och försöka visa att liksom alla människor kan begå misstag. Men det gäller att ta sig ur skiten. Och jag kommer tillbaka starkare än någonsin. Och jag har lyckats idag. Och det tycker jag, det är det som är det viktiga. Och huvudsaken är att jag vet att jag själv aldrig har dopat mig. Och det vet ju jag liksom. Och det vet alla mina närmsta. Det vet folk som betyder något för mig. Vet och de vet att jag skulle aldrig fuska mig till mina framgångar. Så att på ett sätt så känner jag att jag orkar inte hålla på att lägga energi i det liksom. Det enda är liksom att folk kan tycka så att inte jag liksom, när jag blev nominerad till Jerringpriset så var det ju någon jävel som hade någonting att säga om det. Jag tycker så här, hon borde inte bli nominerad. Men varför inte det? Alltså vad har mina idrottsprestationer att göra med mitt brott liksom, med min fängelsedom? Det har ju faktiskt ingenting med mina idrottsprestationer att göra överhuvudtaget. Tänk om jag hade varit kille och världsmästare. Vad mycket enklare det skulle vara. Men du vet, när du är där i stundens hetta, du känner ingen smärta. Du skiter i det. Du har så mycket adrenalin i det. Du vill bara vinna matchen. Du vill bara liksom att de inte ska bryta. Det är allt du kan tänka på. Och får du en smäll, då vill du liksom ge 10 tillbaka. Så att det här med liksom att du tänker på att du ska liksom slå så att det går sönder. Och liksom, det är inte så du liksom gör. Utan du har istället, när du får en sån här riktig svullnad, då har du som ett litet strykjärn, brukar man kalla det. Som du pressar emot för att pressa ut blodet. Så att svullnaden liksom försvinner. Och jag kommer ihåg första gången jag fick det här. Jag skallat ihop och fått sån här svullnad. Och liksom jag såg inte. Och då sa boxningsläkaren till mig, du måste pressa emot, du måste trycka emot. Jag bara, nej, jag kan inte trycka emot. Liksom, det är svullnat, det gör ont. Det tar emot. Men nu har jag förstått det, lärt mig. Det är ingen fara. Det är ju bara liksom, det är inre blod, det är en svullnad. Pressar du ut det, då pressar du ut blodet så svullnaden går ner. Och då kommer bara göra det bättre.
Men hur långt vill du nå då? Liksom, vad är det största man kan nå?
Ja, alltså nu har jag tagit WBC-titeln och det är ju det största du kan nå. Liksom.
Men, vad står WBC för?
World Boxing Council. Okay. Det är liksom den tyngsta titeln. Det är när Muhammad Ali hade, Mike Tyson hade. Alla stora mästare haft den titeln eller har den titeln. Men jag vill ha WBO-bältet och WBA-bältet också. Det är väldigt stora titlar. Jag har ju 4 titlar, men det finns 8 titlar på damsidan. Så jag vill hitta fler titlar. Man vill ju bara fortsätta plocka de här bältena. Liksom. Och sen vill jag ju möta motståndare som också är liksom rankade topp i världen. Så att jag vill fortsätta kamma hem segrar. Jag har gått 26 matcher idag. Jag vill gå i varje fall 30 matcher, minst 4 till. Ja, jag kommer inte nöja mig med 30 heller. Det är bara en jämn siffra liksom.
Hur gammal kan man vara?
Alltså, det är väl egentligen det som hindrar mig. För jag känner att jag utvecklas hela tiden. Jag är på topp just nu. Och jag tror att jag har mina 2 bästa år framför mig. Men det är åldern som sätter lite käppar i hjulen för mig. För att jag är 39 år nu. Mm. Och ju äldre du blir, alltså desto långsammare blir du egentligen. Nu är jag ändå ett muskelfibren och så. Nu känner jag att jag är riktigt så här explosiv. Jag bygger fortfarande muskler. Jag är starkare än någonsin. Jag har blivit snabbare. Jag har blivit mer teknisk. För jag är fortfarande ändå ganska ny i sporten. Så jag utvecklas mycket. Men alltså, vem vill hoppa runt i en boxningsring som 50-årig kärring liksom? Det är så här, jag känner att jag har satt 2 år till varje fall. Men sen har jag ju drömmar om att bli mamma och skaffa liksom familj.
Precis.
Och det kan ju inte jag göra när jag är för gammal heller.
Nej.
Jag känner att liksom 2 år till, det är 41 i varje fall, kan jag satsa stenhårt. Sen måste liksom ungarna börja ploppa ut fort som fan. Alltså.
Okay.
Leone Milton och Bianca Meyer från Lyckopodden.
Samtidigt så är det ju alltid extremer. Alltså jag menar, Kim Kardashians kropp är ju liksom extrem.
Den är ju omöjlig också.
Den är ju väldigt
extremt opererad.
Men det är ju det som är med ideal.
Ja.
Alltså de ska ju vara ouppnåeliga. Mm. Det är det som är själva grejen, att det ska finnas. Så har det alltid funnits någon så här skönhetsgudinna liksom på...
Men är Kim Kardashian då en skönhetsgudinna?
Man ska se henne som en skönhetsgudinna.
Men
alltså något
gör
som inte
hon
verkligt.
Grejer som är okej då? Hennes ständiga utvik. Liksom. Mm. Ja. Är det okej?
Ja, det tycker jag. Jag tycker det är jättehärligt. Jag tycker att hon är som ett företag liksom. Duktig affärskvinna, håller på där och håller
på där och alltså det är ingen skillnad på henne.
Jag tycker det är roligt. Ja, men alltså provocera folk.
Ja, hon provocerar, men alltså hon är ju en porraktris/prostituerad.
Ska du sitta där och moralisera?
Hon är en hora. Nej, men jag tycker det. Alltså jag tycker fan att det liksom är ju, alltså det är ju ett jippo liksom. Det är ett förskräckligt jippo.
Men vad är det som är så... Men, du låter så kristen nu, Leona.
Men i senast så var det ju så här, eller hon gjorde typ för Prada. Låg helt naken liksom på en säng med bara Prada skor.
Inga trosor.
Nej,
hon helt var naken.
Nej. Ja, och sen tror jag också hon har visat liksom fiffig.
Ja, ja, helt öppet.
Mm. Alltså,
men jag tycker att hon äger det.
Ja, fast hon äger ju ändå det, fast det är liksom superretuscherat.
Ja.
Alltså jag blir bara så här, men du har flera grupper i rumpan.
Ja,
och kan alltså... du visa upp det? Du blir så här, ja, vik ut dig, bra, skitbra, men visa den riktiga kroppen. Mm. Visa som Cindy Crawford i så fall. Visa den riktiga kroppen så att vi förstår att liksom...
Men det är inte hennes roll. Jag tycker att det är Lena Dunhams roll. Hennes roll är ju att vara...
Men det är, då blir det hela tiden att det dras åt hela tiden. Alltså, jag tycker
det... Men alla behöver inte bära det här. Liksom. Alla behöver inte kvinna, att man ska liksom tänka så mycket på... Nu är jag kvinna, så måste jag göra det här för alla andra kvinnor. Det blir så, mycket krav hela tiden.
Nej, men det kanske man inte behöver. Samtidigt så tycker jag att det är pinsamt med människor som typ... Att människor följer och liksom lägger... klickar och likar och såna
typ
saker.
Världens mest googlade människa.
Ja. Och det får man tänka på. Alltså det får man jag skrev en artikel om det för ett tag sedan. Alltså just det här, då var det någon snubbe på Instagram som heter The King of Instagram, som heter typ Dan eller något sånt där. Och följ
någonting.
Ja, Dan Bilzerger eller sånt där. Mm, ja. Okay. Och som har liksom världens sämsta kvinnosyn och då måste man ändå idag så måste man förstå att likar jag och följer en sån snubbe, då är jag delaktig och stöttar här. Även om jag tycker att det är fel. Så därför tycker jag med Kim Kardashian och så. Likar man hennes Instagram. Och följer det. Då kan man inte klaga på att då, man måste se att man är en del av den rörelsen då. Och det här är ett nytt typ av ansvar. Vi aldrig behövt ta. Vi som medmänniskor.
Ja.
Men alltså, när jag googlar jag hennes namn. Så är jag en del av det. Att föda liksom, henne. Det är som att jag ger henne 5 spänn. Mm. Och det måste man förstå. Att pengarna har fått ett annat värde nu. Liksom. Så att. Man måste...
Ja, det finns en like-valuta.
Liksom. Precis, like-valuta. Det är liksom andra typer av pengar. Och så att jag tycker att vi måste förstå, vi måste ha själva ett ansvar. Att vi kan inte sitta så här och klaga på Kim Kardashian och säga att hon sänder ut sjuka skönhetsideal och uppmuntrar.
Men jag tycker att det här är härligt.
Nej, men... ja, men du tycker det, ja. Precis, men alltså just det här extrema skönhetsoperationsgrejen som hon håller på med. Alltså jag såg någon video på hon och hennes syrra när de gick på stan. Alltså de rumporna, det är helt sjukt. Alltså de kan inte ens gå liksom. För att de har, det är så mycket grejer i de där rumporna.
Men det är, de lägger alltså i saker.
Ja, det är ju fillers.
Okej, det är ingen silikon kanske, men det är liksom injektioner.
Ja, eller det kan också vara att de har öppnat upp och gjort som alltså en bröstoperation fast i stjärten liksom. Ja.
Men
alltså,
det är jättevanligt i Brasilien.
Ja, men jag såg ju faktiskt ett avsnitt på Keep Me Up With The Kardashians.
Ja, du var alltså, du gav pengar till dem.
Jag gav 100 kronor. Ja. Men då i alla fall så skulle de rönka hennes rumpa för att se att för det var så mycket skriverier om det. Och då hade hon inte gjort det, men det var ju för några säsonger sedan. Hon kan ju lagt i.
Ja. Kan hon se ut?
Nej, men det gör hon inte. För det där kan man ju fixa på något annat sätt. Ja. Alltså det där tror jag inte på.
Mia Parnevik. Men du känns ju också alltså som att du har en bra självkänsla och är självsäker i dig själv.
Mm.
Har du alltid haft det?
Jag hade det från min uppväxt. Jag vet inte varför mina kompisar kallar mig så att jag var från kärleksplaneten.
Det var någon, Gud, härligt.
Ja, men det var någon sån där spåtant som sa det någon gång i ungdagar. Men det har jag ju... Jag har alltid haft det i grunden och jag kan inte förklara varför. Jag har alltid varit trygg i mig själv. Men sen för några år sedan så hade jag en hysterectomy. Och då tappade jag den.
Och det var en
hysterektomi, vad heter det på svenska?
De opererade bort
äggstockarna, ägglenarna, allting.
Det hörde vi igår på programmet.
Ja, just det. Då var första gången som jag förstod vad det handlade om att må dåligt. Jag har aldrig haft det. Mina kompisar gått in i väggen och de har mått dåligt och det var det ena och det andra. Och jag har aldrig haft det. Jag tror jag var ganska oempatisk mot många som jag inte själv uppfattade att jag var. För jag förstod inte att man inte valde varje dag att tycka livet är toppen. För det var ju toppen, tyckte jag. Även om det var skit ibland, så eller jobbigt eller mycket och småbarnsträsk och allt vad det är. Och vi reste ju 30 veckor på år liksom. Mm. Jag tyckte inte det var så jävla jobbigt. Eller jag tyckte nog att allt var ganska, livet var ganska enkelt och blommigt. Men när jag tappade mig själv och kemiskt kan man väl säga, eller kroppsligen inte liksom, då fick jag nog en större empati för andra människor som har mått dåligt. Jag har inte haft det. När Jeppe gick igenom sina utmaningar i livet och ja, du vet, när han, om man tyckte saker och ting var jobbigt, så tyckte jag att han bara, du vet, jag bara, men
typ ser
släpp, ja, du vet,
det positiva.
Men jag var ju mer så här, get your shit straight liksom.
Men hur, alltså om vi ska prata mer om det som hände dig, hur upptäckte du, hade du ont i magen?
Ja, jag hade, absolut, jag hade väldigt, jag kunde gå på golfbanan, och det var ju flera år innan, att man vet nästan som magknip och så. Och sen hade jag gått på grund av, jag haft lite så här otäcka saker i brösterna också innan.
För det har jag förstått hänger ihop.
Det är oftast gör det. Och då hade jag, du vet, det kom blod ur bröstvårtan och så, ja men shit. Och då trodde de att det var malignt så att säga. Men det var inte det. Så jag har haft tur, men de har alltid hittat syster och de har alltid hittat mycket. Och då, i och med att både mamma och pappa haft cancer, så blir det ju, måste man gå och kolla sig. Och då varje gång jag gick så trodde jag, det kommer inte vara något. Men så hittade de alltid någon cysta och så fick man alltid göra en biopsi. Och det som är bra med amerikansk sjukvård, och jag har ju en och samma läkare och ja, olika läkare för olika saker. Men då är man ju, alltså förmånen då att betala den här dyra försäkringen för att kunna få lite lugn och ro. Sen är det ju otäckt när man väl kollar det, men det är ju, för mig är det ju allt, nu har jag lärt mig att man måste vara aktiv och man måste ta hand om sig själv. Och ju mer man gör det i förebyggande syfte, ju mer kan jag ju ta bort det. Ju större chansen är det ju.
Vad hade dina, båda mamma, föräldrar hade cancer?
Ja, pappa har haft prostata och mamma har haft livmoder.
Så nu
är det liksom, nu har jag ingenting där och mår ganska bra. Men jag kollar ju fortfarande liksom brösten var sjätte månad och sådär.
Du går till läkaren?
Läkaren gör det, absolut.
Hur länge sedan var det här?
4 år sedan.
Och hur var tiden efter?
Nej, men det var ju,
innan, hur lång tid tog det till som upptäckte det efter att du fick göra operationen?
Ja, men det var ju så här att jag går ju till samma, jag har en gynläkare, inte tillsammans som har fått mina barn, men nästan samma sjukställe liksom. Ja. Så att då följer han ju en och kollar på en och så där, och håller ordning och så där. Men nu är du liksom 41 här, 42, och det är liksom, det här är liksom inte bra. Nu har du ont. Och så ska vi punctuate den här cystan igen. Vad håller vi på med liksom?
Man bara skjuter upp det.
Ja, precis. Och då sa han, det här är ditt val. Självklart, jag vet inte hur du kommer reagera. Alla kvinnor är som ett olika liksom. Och USA, det var ju ganska drastiskt också. Men i och med min historia med mina föräldrar och släkt och farmor och mor, ja, alla.
Har alla haft cancer?
Ja, många har haft cancer. Mm. Farmor hade cancer och farfar hade väl lungcancer. Och, ja, så jag har det hela vägen så att säga. Då tyckte jag liksom, men nu är det dags att ta tag i det helt enkelt. Och då gjorde vi det. Sen var det så här, det blev olyckligtvis för att veckan innan hade det bestämts att Jesper skulle göra en höftoperation igen. Ja, men du vet. Så vi helt plötsligt låg, nu kan jag skratta åt det. Men då ska han opereras, kom hem och då ligger han, du vet, med så här maskiner för höfterna. Ja. Och kunde liksom inte röra sig och köra. Och vi är ändå 4 barn och vi hade en dotter då som kunde köra. Men liksom de gick ju, alltså, det är 4 barn.
Ja.
Så då ringde vi in en gammal barnflicka som hade jobbat till oss förut, som heter Celis Barre, som är världens bästa människa.
Som du har guddotter,
lilla Dylan.
Ja,
det har de på sånt fest med. Och då ringde jag in henne och sa bara, du, jag kommer att operera mig nästa vecka. Och då jobbar hon faktiskt med Johan Lindberg i New York. För hans företag och var intern där och så. Och då sa jag bara, men shit, finns det någon chans att du kan komma ner bara några veckor? Men vad jag inte visste då, att då var det liksom, jag fick inte köra bil på 6 veckor. För om något skulle hända så är det inre blödningar. Och så att det var att hon tog hand om 2 kripplingar som låg i sängen och mådde skit helt enkelt. Och det hon gjorde för vår familj, det kommer jag aldrig glömma. Aldrig. Hon är den kärleken och lugnet och så en ung tjej som bara gav vår familj. Det var ju helt makalöst.
Nicole Falciani.
Men i allt det här så har du ju faktiskt en sjukdom, en dold sjukdom, som är barnreumatism.
Ja.
Du tog upp den, det var ju nu i showen.
Men, i ett av avsnittet.
Ja, men det gick inte in så djupt på det. Nej. Så jag tänkte att vi pratar lite mer om det. Vad är barnreumatism?
Det är att man får inflammation i leder, muskelfästen eller senfästen. Men liksom lederna, man får inflammation i lederna och får värk.
Och det är så det ser ut för dig?
Det är så det ser ut för alla. Sen har man olika, vissa har mindre inflammation, vissa har ju bara 3 leder, medan vissa har alla leder.
Mm.
Så det beror lite på, alltså alla har inflammation i sina leder, men sen är det olika nivåer. Eller vad man
så värk?
Ja.
Hur upplever du att din värk
är? Alltså barnreumatism som sjukdom är väldigt så här, ena dagen kan jag ha ont ingenstans och andra dagen kan jag knappt gå. Det är en sån sjukdom som går väldigt mycket från dag till dag och månad till månad. Men jag mår ju bättre när det är varmt ute och mår sämre när det är kallt. Men liksom, det är så svårt att svara på, för att vissa månader så mår man jättedåligt och andra månader, liksom på sommaren, så känner jag knappt av den. Så det är svårt att svara på.
Alltså hur känns det i lederna? Är det bara liksom en konstant smärta eller bara?
Det är konstant smärta oftast. Men det känns lite som växtvärk man hade när man var liten. Mm. Lite på samma sätt, fast den liksom är starkare.
Men du får ju behandling för det här.
Ja.
Kortison, va?
Jag får dropp en gång i månaden. Som är alltså medicin för att hindra inflammation.
Okay.
Som jag får i dropp. Och sen så får jag kortisoninjektioner var 3:e månad. Vilket innebär att man sprutar kortison direkt in i leden. För att inflammationen ska bli bättre.
Men gör man det liksom på olika ställen då?
Mm.
Eller,
man gör ju de lederna man har ont i.
Okay.
Så har jag ont i ryggen och knäna, då sprutar vi ryggen och knäna.
Okej, okay. Så det kan vara olika varje gång? Liksom.
Alltså vissa gånger så får jag gör det var 3:e månad.
Mm.
Så vissa månader får jag liksom i 5 leder. Och andra månaden kan jag få i 25 leder.
Okay.
Så att det är så svårt att svara på, för att det är en sån sjukdom som aldrig är likadan.
Men vad händer när du får kortison i kroppen? Alltså, vad händer med, för du svullar upp, vet jag. Alltså,
jag får, alltså lederna blir svullna, kan bli lite varma och röda. Och då, kortison ska ju liksom hindra det till att de ska svullna upp och bli röda. Och ska hindra att det bildas nya inflammationer. Sen funkar det ju bättre på vissa leder och sämre på vissa. Men grundtanken är ju att man ska få bort inflammationen.
Okej. Du känner att det är jättebra också?
Alltså, det är det som funkar just nu. För att jag har testat 8 mediciner som jag har fått i både tablettform och sprutform och droppform. Men vi har inte hittat någon som funkar.
Så helt 100?
Nej. En har funkat helt 100, men den fick jag andra bieffekter av.
Som vad då?
Blodvärdena blev väldigt dåliga. Så jag kände inte av några bieffekter. Men blodvärdena gjorde det, så jag fick inte fortsätta.
Nice.
Men så att jag har testat väldigt mycket och det enda som funkar på riktigt är ju kortisoninjektioner. Fast de vill ju hitta en medicin, för att egentligen så ska man inte behöva spruta var 3:e månad med kortison.
Men du var 6 år när ni upptäckte att...
Jag blev sjuk när jag var 6. Vi visste inte vad det var. Så var jag inlagd på sjukhuset i 1,5 år. För att jag fick så här hög feber typ 3 timmar om dagen och mjälten och levern svällde upp och sånt. Men man hittade liksom inte vad det var. Och sen då efter jag hade varit inlagd i 1,5 år så liksom blev jag lite bättre. Men det var så att de visste ju fortfarande inte vad det var. Så att vi kollade inte upp det någon mer. Men sen när jag blev typ 10 så började jag få jätteproblem med knäna. Och då så fick vi remiss till ortoped och så här, jag hade fått osteokondrit, heter det, någon så här, när man växer för fort så hinner inte knäna med. Men sen gick det över och jag hade fortfarande ont i knäna. Han bara, men det är någonting som inte stämmer. Och han hade jobbat på reumatologin väldigt länge sedan. Så han bara, jag har ingen aning, men jag tror att det kan vara det. Så jag skickade en remiss dit. Så fick vi en remiss dit och efter 2 gånger så var det liksom klart att det var bara reumatismen jag hade. Men det tog, alltså jag fick ju diagnosen när jag var 12, så det tog 6 år innan vi visste vad det var.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Ann-Sofie Blixt och Jenny Lindström från organisationen Tilia som jobbar med psykisk ohälsa bland ungdomar.
Just det här du sa, att psykisk ohälsa kan vara så brett. Det kan ju handla om allt ifrån jag har ångest och oro och stress till att jag har en diagnos eller att jag har flera diagnoser eller att jag har diagnoser och ett jobbigt hemförhållande. Det ligger ingen värdering i det, utan man måste få vända sig till någon om man känner att man behöver det.
Och jag tänker på det du sa också, det här att man inte ska lägga någon värdering i vad det är. För jag tänker en sak som också många gånger vi möter som kan vara det här att jag mår så himla dåligt. Men jag har det egentligen så bra runt omkring mig. Och varför mår jag dåligt och jag känner som skam över det. Och det tänker jag verkligen det här att oavsett vad det är eller om man har en känsla så ska man kunna vända sig. För att alla är liksom huvudrollen i sitt liv och värda att uppleva det de själva upplever och att få ventilera det.
Det finns så många som bunkrar upp. Vi peppar dem i chatten och så här, men sök hjälp. Fast det är med en viss oro man peppar dem. För man vet att det kan gå 2 dagar och så kommer de tillbaka och bara, jag gjorde det, jag sökte hjälp. Men de lyssnade inte. Jag fick medicin. Och någonting som är väldigt allvarligt i det, när man skickar hem ungdomar med ångestdämpande medicin, dippar man ofta i mående när man sätter in en sån medicin. Den informationen bör man ge till ungdomen, att du kommer få en medicin nu och ditt mående kommer dippa ett tag för att sen bli bättre. Men många gånger uteblir den informationen. Så ungdomen samlar på sig all kraft och mod man har, går till en vuxen, berättar om sitt problem, känner inte att någon lyssnar, får en medicin, börjar ta medicinen och måendet dippar. Och där är det dippandet, för då känner man ju så här, okej, jag sökte hjälp, inte ens det hjälpte. Och det har ju ofta gått väldigt långt när man väl söker hjälp. Så där tror jag att vi har många självmord i den dippen. Det finns ju en otrolig kunskap och det finns en ödmjukhet att vi måste ta det här ämnet på allvar. Och det sägs väldigt mycket klokt liksom att ja, men det ska ju fortfarande satsas de här 840 miljarder eller miljoner fanns än det. Men det som jag upplever som frustration är det att man hela tiden pratar att så här, det här har varit lyckosamt och därför ser det ut så här. Eller det här har inte varit lyckosamt och det omvärderar vi. Men nu kan vi inte se bakåt längre, utan nu ska vi se framåt och nu ska vi hitta lösningar. Men då missar man att vi visst måste stanna där. För det som vi har gjort bakåt som har gått fel till har rätt upp en jäkla oreda som gör det just nu. Sitter en av fyra som man vet, men säkert ett mörkertal, med ungdomar som mår dåligt av misstag. Alltså saker som inte har fungerat. Och då måste man börja agera nu. Och det enda man kan göra är att investera i dem som hjälper de här ungdomarna nu. För det finns ingen liksom i riksdagen som kan göra det. Utan de vänder sig till oss. Och då måste man ge oss resurser till det. Och det är inte bara vi på Tilia, utan det är fler organisationer som gör hästjobb. Mm. Så det måste finnas resurser till ideella organisationer. Och man måste erkänna att vi är inte för att sjukvården inte funkar. Utan vi är ett komplement till sjukvården och vi kan jobba tillsammans.
Precis, att verkligen lyfta det här att kunna jobba tillsammans. Jag tror det är så vi kan göra en förändring. Man måste samarbeta. Man måste se att olika delar kan ha olika viktiga punkter i en utveckling. Liksom, hur man mår.
Ja.
Och där måste ideella sektorn komma in.
Ellen Bergström.
När jag gick på högstadiet så var... Killarna sa alltid så dumma saker till mig. Typ om min kropp och gav kommentarer så här. Ville ta ner mig på jorden så. Och det var skitjobbigt. Alltså jag vet inte om jag ska kalla att jag blev mobbad. Men det var ju så här. Förbi korridoren, de skrek liksom E4 eller att jag var kort. Eller E4 var för att jag var platt liksom. Mm. Eller att jag var platt eller liksom. Någon gång vet jag att de så här. Skulle dra mig handduken för att kolla om jag hade hår mellan benen.
Nej, men
ristade in Ellen har ingen hår på fittan i omklädningsrummet.
Är det sant?
Ja. Men det gjorde de ju bara för att de trodde... Jag vet inte. För man skulle ju sparka på någon som ligger. Det gör man ju inte av ren så här, mänsklighet. Men de tyckte väl att jag var... Att jag kunde ta det och att kunde skämta lite.
Liksom. Men kunde du ta det då? Eller sa du någonting till dem? Eller liksom höll du det inom dig?
Jag höll det inom mig. Och liksom spelade på att jag inte brydde mig så här. Men jag gick hem och grät. Satt och grät med pappa och han. Men pappa hjälpte mig ganska mycket där. För han berättade också. Han bara, jag var också väldigt sen i utvecklingen. Och det kommer liksom. Han bara, nu är jag mer välutrustad än någon annan. Vet du?
Jag bara, oh my god, jag vill inte veta det där.
Men vadå, sa du så här, pappa, de säger att jag inte har någon hår.
Ja. Eller vi brevväxlade under dörren.
Nej, vad mysigt. Ja, för man vill inte säga rakt framför ögonen.
Mm. Så det...
Åh, vad gulligt.
Eftersom jag gör så mycket saker hela tiden. Så det blir väldigt mycket så här att jag stänger av. Och sen försöker... Jag märkte nu senaste så här... Jag har varit ute och festat så himla mycket. Och jag har liksom alkoholism i släkten och i familjen så här. Och det skrämmer mig. Och sen vill jag vara en förebild. Så det blir mycket så här ångest inom mig att nej men Ellen, du kan inte gå ut och festa. Och sen gör jag det ändå och så får jag ångest för att jag har gjort det. Det kunde liksom gå en vecka när jag alltså, drack nästan varje dag.
Mm.
Typ, alltså någonting i alla fall. Bara för att dämpa. Bara för att dämpa, slippa tänka. För det var inte alltid så att någon ville, eller att jag hade någon att hänga med. För att, så här, och då blev det liksom att ah, men då drar jag iväg och tar ett glas vin typ och bara Och nu känner jag ju så här, nu har jag kommit till så här, nej men nu räcker det, it's enough. Så det var den där kvällen när jag satte mig och bara drog fram gitarren. Och så bara började jag sjunga lite. För jag skulle bara börja spela lite. Och då kom det ju direkt in på det här. Och då bara började jag gråta. Och bara grät. Och det var så skönt att bara släppa ur sig allting. För jag har ju så här förnekat för mig själv att jag har mått dåligt. För att det är mänskligt liksom.
Mm.
Men så bara lät jag det komma. Och då skrev jag faktiskt till Jenny bara att jag var ledsen. Och då var hon på väg hem från jobbet. Hon bara, jag vänder. Så kom hon direkt hem till mig och sen så gick vi iväg och spelade biljard typ.
Mm.
Det var jättesvårt för mig att inse att men han har varit otrogen. De gångerna när jag trodde att han var sin kompis, då var han med henne. Alltså du vet, och jag verkligen sa till honom också att jag trodde att han hade varit det. Men han säger bara, nej jag var hos den personen, du kan ringa och fråga själv, bla bla bla. Och jag bara, nej men gud, det behöver jag inte göra. Liksom, jag bara, nej men det är klart jag litar på dig, jag orkar inte liksom. Då blev det så att jag tog upp massa situationer i huvudet, okej men då? Och då frågade jag henne, men då var han med mig också, så bara... Okej, då? Ja, då var med mig också så bara... okej. Det var så sjukt. Att, det är just det här att man har blivit så lurad. Det är det som gör så ont. Att man har älskat en människa. Liksom. Men jag känner inte den här människan. Liksom. Inte en person som jag ens vill ha som vän.
Anna Brolin.
Men hur kommer det sig att det ligger dig så nära till hjärtat då, att vara med och lyfta debatten kring utseendeidealen?
Ja, men det känner jag väl att
det har väl varit en ständigt aktuell fråga som man som ung tjej alltid har funderat på, att okej, ja, men nu känner man sig lite tjock och man känner sig liksom, är man tillräckligt liksom, duger man som man är och så vidare. De frågorna känns det som att de har alltid funnits där från ganska tidig ålder, och de finns nog i väldigt många unga tjejer.
Det tror jag definitivt.
Så att det är väl bara, det känns väl bara naturligt, och kan man med lite mer mognad på något sätt vara en förebild, då ska man vara det. Men jag får väldigt mycket mejl och brev från unga tjejer som jättegärna skulle vilja jobba med det jag jobbar med, och frågar hur man går tillväga för att komma dit och så vidare. Då känner jag väl att jag har ett ansvar att tala om att så där fixade och fina som vi ser ut, så är det ju inte riktigt. Nej. Eller jo, det kanske är så, men efter väldigt mycket hjälp.
Ja, efter väldigt många timmar.
Precis.
Men du var ju också...
Ja, men som Kate Middleton som går ut på trappan 3 timmar efter... Ja.
Förlossningen. Man bara, nej!
Med liksom perfekta lockar och sådär. Det är ju också en sån grej. Att bara, men okej,
hon men har gud, haft, vad jobbigt.
Hon har haft ett helt team inne som har fixat henne. Ja. Min intention hela tiden kanske prata till lite yngre kvinnor. För jag hoppas och tror att de tjejer och kvinnor som är i samma ålder som jag, de vet vad som krävs. Ja. Så det är lite snarare att man riktar sig till de yngre.
Verkligen.
Och då kändes det så här, ska jag sitta där och prata om att det är viktigt att visa upp en naturlig sida? Och så ska jag ha suttit i sminket.
Timmar, ja.
Det kändes bara jättefel. Uh-huh. Faktiskt.
Jag håller med. Ja, jag tycker det var jävligt bra.
Så då kändes det bara, ja men fine liksom. Då sitter jag där utan. Uh-huh. Det,
Vad skönt. Så kunde du komma lite senare också.
Jo då. Det där är svårt, för att självförtroende och självkänsla. Självförtroende kan jag känna att jag har i mitt yrkesliv och sådär. Men självkänslan kan ju få sina törn ibland.
För det kan svacka lite.
Ja, det kan det verkligen göra. Och det är ju också sådär, framförallt om man är känslig för responsen. Att, för jag menar, har du en tillräckligt god självkänsla, då kanske du bara kan borsta av dig allt. Jag tror det finns en liten kanske distinktion i tonen ibland. Alltså, mina manliga kollegor, de får också höra extremt vidriga saker. Men det känns som att det kan vara, steget kan vara närmare till att slänga ur kommentarer av sexistisk art kanske mot oss kvinnor. Alltså när det handlar om näthat och så vidare, att det är ofta du skriver någonting. Jag menar, jag skriver också åsikter på Twitter och Instagram och så vidare. Men att gensvaret då blir snarare att du kan inte ett skit, sug min kuk din hora. Det steget dit är liksom kortare på något sätt, kanske gentemot vad mina manliga kollegor får uppleva. Ja. Men de får också uppleva vidriga saker som absolut inte accepterar det, det ska sägas. Men det kan vara svårt. Oftast så, för jag försöker liksom inte gå in och titta så mycket på hur responsen är för en sändning, under en sändning. Kanske inte direkt efter heller, beror på liksom vilken typ av sändning jag haft, hur stor den har varit eller så. Mm. Och hur mycket människor som har haft möjlighet att se den. Men så att mitt trick har väl varit att kanske inte vara sådär superaktiv precis timmarna runt sändningen. Mm. Så att du inte blir påverkad av det. Men sen går det ju inte att värja sig, för samtidigt så vill du ha en dialog. Det finns ju ganska trevligt folk där ute också. Mm. Som man
men du blockar inte och sådär?
Jo, det gör jag. Om det blir, alltså absolut. Mm. Om det är av den karaktären eller det blir hotfullt eller... Ja, nej men då blockar jag.
För du har fått... Ett riktigt hotfullt, det var det här en person som skrev, alltså du borde få en Anna Lindh-behandling, eller hur?
Ja, precis.
Alltså hur ställer sig då, alltså hur stöttar typ TV4?
Ja, men vi har en säkerhetsavdelning som man pratar med och som kollar upp lite grann och sådär. Så då blandade jag in dem och frågade så att de kunde försöka spåra eller se om det kändes som att det var liksom något form av befintligt hot som de skulle kunna ta längre och sådär. Så det finns ju, man kan är det liksom på den nivån så har vi...
Då har ni stöd där.
Ja, men vi har ett, och det är ju många som arbetar på nyheterna, mina nyhetskollegor som har fått sådär riktigt allvarliga hot också. Av kanske mer rasistisk karaktär och som har verkligen fått stalkers efter sig som har varit hotfulla.
Caroline Törnqvist. Men hur ska vi då kvinnor nå en mer jämlik ekonomisk position och liksom på så sätt säkra vår framtid?
Alltså jag tror, jag ser på min egen dotter, hon är 26 år nu. Jag tror ju tack och lov att den generationen är lite mer om sig och kring sig och tänker till. Men min generation är det inte. Vi som är 55 eller som strax över 50 och uppåt 60, vi har inte sett om vårt eget hus.
Hur kommer det sig då?
Nej, men jag vet faktiskt inte varför det är så. Jag vet inte varför vi inte gör det. Vi tittar inte på våra pensioner. Vi är gärna hemma med våra barn, vilket jag också har varit. Men vi tänker inte på att vi faktiskt sackar efter och lönemässigt och arbetsgivarmässigt. Det har ju hänt en hel del hos arbetsgivarna också. Man är numera tvungen att ha lönesamtal med medarbetare som är hemma med barn och sådana saker. På min tid när jag hade småbarn, det var aldrig någon som pratade med mig under tiden jag var mammaledig eller någonting sånt. Det är... Så tack och lov så talar väl tiden lite för det, men... Det hänger otroligt mycket på oss själva också, vi tjejer. Tjejer, kvinnor. För killarna, på något vis så ser de om sitt hus. Mm. Vi gör inte det. Det ordnar sig. Och det, min man tar hand om mig. Och man ska väl inte gå omkring och tro att nu när vi har gift oss så ska vi skilja oss. Fast jag säger det. Tro gärna det. Därför då vet du vad som händer om olyckan är framme. Det är tyvärr ofta så att båda i ett förhållande har inte exakt samma ekonomiska förutsättningar. Det kan ju vara att den ena är mycket mer förmögen. Föräldrarna är mycket mer förmögna på ena sidan. Och då insisterar de föräldrarna på att nu när ni ska gifta er så måste ni ju ha ett äktenskapsförord. Men det är ju någonting som den andra parten, tjejen eller killen, det spelar ingen roll, kan ju känna att jag blev intvingad i det här. Det här känns inte bra, eller jag skriver inte på. Och många gånger handlar det om okunskap. Mm. Och det är inte så lätt att hitta den här kunskapen. Och det är en enorm styrka att veta vad man har för ekonomi. Sen att man njuter av att vara gift eller leva i ett förhållande där man kan ha det jättebra och man är varma och generösa mot varann och allting. Det är en sak, men ändå att veta om det händer. Hur ser det ut för mig då? Jag kan ju bara tala för min egen generation. Jag har otroligt mycket vänner som nu är skilda, men som... Tyvärr liksom, ja men min man sa att han skulle ta hand om det här och det, han lovade mig. Liksom tro inte på det, ta eget ansvar. Vi har ansvar för våra egna liv och i våra egna liv ingår vår egen ekonomi.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.